Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag är Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och vi säger väl då också välkommen till februari. Nu är inte februari min favoritmånad på året, men det är ju ändå lite ljusare. Det känns som det blir ljusare för varje dag och det känns som våren närmar sig. Så att jag välkomnar ändå februari med öppna armar. Och när ni lyssnar på det här avsnittet så är det fredag, vilket är första dagen för de olympiska spelen i Peking. Så ikväll klockan 20 kan ni se mitt program för första gången. Sen går det varje kväll under hela OS. Så jag hoppas att ni kommer att kolla. Men när ni hör det här, då sitter jag på redaktionen och jobbar. Och jag kommer i princip inte att lämna den på 17 dagar. Underbart.
Vi låser in det och kastar bort nyckeln.
Ja, men i princip. Det kommer bli väldigt, väldigt långa dagar. Men det ska bli så himla kul. Alltså, det är så drömmigt att sitta och kolla på sport hela dagarna. Och så får man betalt för det dessutom.
Ja.
Det är som ett skämt.
Lajva vuxen sportjournalist.
Ja.
Man tänker så, men gud, tänk, det här skulle man ha som ett drömjobb när man var barn.
Ja, men det känns faktiskt helt otroligt kul att det är igång. Och februari. Gillar du februari? Vad är dina tankar?
Jag gillar ju sportlov. Och sportlovet startar ju typ sista dagen, eller sista dagarna i februari. Så nu känns det som att jag så här preppar i hjärnet för att kunna njuta av sportlovet. Så att jag har positiva känslor till februari. Men jag har ju det här året, till skillnad från åtminstone 10 år bakåt i tiden, embraceat vintern. Jag har ju gått all in på vintersport. Och då kan jag säga att det är lite roligare med december, januari, februari om man embracerar det istället för att göra motstånd och försöka hålla emot vintern, mörkret, kylan. Så att jag försöker så här go with the flow.
Ja, alltså jag kan lite grann hålla med dig. Nu kan ju inte jag, eller har i alla fall inte kunnat göra någon vintersport eftersom jag var skadad hela vintern, först knät och så nu låret. Men normalt sett så tycker jag också faktiskt att det är kul, i alla fall när det är snö. Men det är ju det här mörka när det inte är snö, men det är kallt som fan och det blåser snålblåst och det regnar kanske lite och det är såna här obehagliga små isfläckar på gatan så att man går och tror att det är barmark och så bara halkar man till. Det vädret är jag inte skitförtjust i. Du vet, man ska hämta på förskolan och det är kolsvart. Och när man lämnar på förskolan, det är kolsvart. Det gillar jag inte så mycket, men annars kan jag faktiskt hålla med dig att man får göra det bästa av det och tänka att det här är ju det som är positivt med våra mörka månader. Tänk att vi kan göra det, och det kan de inte i ett annat land där de har det lite varmare och skönare, men vi kan ägna oss åt härlig vintersport. Hur har det gått med din skidåkning nu då?
Ja, jag tog precis fram min träningsdagboksanteckningssida som är specifik för längdåkning och ser att jag närmar mig 30 mils åkning.
Oj, oj, oj.
Bara den här säsongen.
Ja, riktigt
och
bra.
Då vill jag föra till protokollet att jag hade 12 eller 13 mil totalt sett hela förra säsongen. Så att bara, jag tror aldrig att jag hela mitt liv har åkt så här mycket skidor på så få dagar. Så jag fortsätter att fylla i mina kilometrar.
Vad märker du för största skillnad på din fysik då av all skidåkningsträning?
Åt det negativa hållet.
Oj då.
Som, ja, men det, alltså, det är ju en av de i mina ögon skonsammaste konditionsträningsformerna som man kan göra. Alltså det är ju väldigt low impact, man använder hela kroppen, man kan själv nästan typ reglera motståndet genom att åka långsammare eller snabbare. Men jag känner mig ganska så tajt och trång kring skulderbladen. Alltså att jag känner verkligen att jag många gånger i veckan gör väldigt många staktag och diagonaltag och numera också skate. Men åt det positiva hållet, det är ju att jag inte får träningsverk längre av längdåkningen. Första passen, alltså mina ljumskar. Alltså jag kände mig som, Jag vet inte om jag ska förklara det så. Men typ som en väldigt otränad, ovan person som gör utfall med bara kroppsvikten. Mm. Och dagen efter inte kan gå för att det gör så ont i ljumskarna. Man kanske inte har fått träningsverk i rumpan. Utan just det här trånga inne i framsidan av höften. Där kände jag så, oj, 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 oj. Sen är ju den stora skillnaden min tekniska utveckling. Att jag har nött och nött och nött och nött och blivit så mycket skickligare tekniskt, klarar av den här finkalibreringen när man växlar mellan olika tempon, kliver i och ur spår i farten, vilket ju är jättesvårt i början när man börjar åka längdskidor, till exempel under en sportlovsvecka eller liknande. Alltså det är ju rätt, i början så typ stod jag helt stilla och försökte kliva i sidled. Men det är också att när jag tekniskt blir skickligare så kan jag åka mycket snabbare och också då ta mig till trötthet mer effektivt. Och jag märker att så fort jag kommit upp för backen, börjar liksom gå in i en annan rytm, så sjunker pulsen mycket snabbare jämfört med när jag var ineffektiv upp för backen. Mm. Och det där kan jag känna igen från löpning också, när man gör en sån här riktig backträningsperiod. Att faktiskt man kämpar så att man faktiskt kommer upp för backen och sen så får man släppa på lite grann och känna så att men pulsen faktiskt hämtar sig. Jag behöver inte vara rädd för hur jobbigt det ska bli nu efter backen. Så det är jätteroligt. Alltså, det är så kul.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på och matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Själv så har jag ju, du vet, jag brukar ju testa saker för träningspodden. Och det har jag gjort.
Träningspodden testar.
Jajamän, det har jag gjort även den här veckan. Men jag har inte testat något kul som nya träningsformer eller nya löparskor eller sådant. Utan jag har testat olika behandlingar. Jag tror att den enda behandling jag inte har gått på sen jag gjorde illa min muskel för ungefär 10 dagar sedan, det är nog att jag har inte varit hos en kiropraktor. Det har jag inte varit. Men jag har varit hos en naprapat, jag har varit hos en sjukgymnast och jag har varit hos en fasciaspecialist.
Du blandar ihop alla kockar till samma soppa.
Ja, jag tänker att de kanske kan liksom tillsammans få till en jättebra mix. Eller så blir det bara katastrof. Du vet att man häller i allt man har i kylskåpet i en kastrull och sätter den på spisen, och ska man äta det och bara, oj då, hoppsand. Slutresultatet blev inte jättebra, men nu provar jag det här i alla fall. Jag tycker också att det är kul att prova olika saker, som du vet. Så att naprapaten då, som jag går hos, hon är ju väldigt duktig. Hon har hjälpt mig med alla möjliga bekymmer som jag har haft. Och hon jobbar ju mycket med dry needling. Och det här är ju första gången som jag testar nålar. Jag har gjort det några gånger hos henne nu. Och innan det så har det alltid varit alltså helt totalt nej. Stopp. Ingen nål i min kropp. Tack. Jag är ganska rädd för nålar, för jag är väldigt svårstucken. Så att det blir alltid, alltså det är alltid en traumatisk upplevelse när jag ska gå och lämna blod till exempel. Om jag måste ta ett blodprov. Mm.
För att det kommer vi ihåg.
Ja, det är inte kul helt enkelt. Också när jag skulle operera mig och de knappt fick in liksom, vad heter det, där man ska skjuta in sömnmedlet. Ja, vad heter det? Infarten. De kunde ju nästan inte hitta ett blodkärl och sticka in den i. Så att det blir alltid problem. Så jag gillar inte nålar. De får gärna hålla sig borta från min kropp. Men nu har jag provat det här dry needling. Och jag tror att det funkar för att jag, det är på baksidan. Så att jag ser ju inte vad hon håller på med. Jag ser inte nålarna. Jag vet inte hur de ser ut. Jag har medvetet inte tittat på hur de ser ut när de ligger där. Liksom. Jag vill inte veta. Men jag känner ju att det är någonting inne i kroppen och pilla liksom inuti. Det är obehaglig känsla och när jag börjar tänka på det för mycket, då får jag nästan panik. Så att någon gång har jag varit tvungen att säga till henne, nu måste du ta ut den, nu måste du ta ut den. För man får inte börja tänka liksom på att det är en nål där inne och rotar, för då vill man liksom bara sparka bort den. Men det känns ganska skönt tycker jag. Man kommer ju åt tydligen muskeln lite bättre med nålar än vad man gör med bara massage. Men det är ju ungefär som massage fast inuti kroppen, om man säger, på muskeln. Och jag gillar det. Och hon masserar också och hittar mina triggerpunkter och trycker på dem stenhårt, vilket är jättebra. Och inte bara då där jag, på stället där jag har min muskelbristning, utan hon går igenom hela benet. För att när ett ställe inte funkar som det ska, då tar ju andra delar över och då blir det jättemycket spänningar på andra ställen. Har man otur så kan man då få nya skador. Så hon gör det skönt. Ofta när jag går från henne så känns det bättre. Då känner jag liksom, ja, men nu det känns faktiskt lite bättre. Sen kommer det ofta tillbaka efter någon dag så där, men direkta effekten är ofta att det känns lite bättre. Sen har jag min sjukgymnast. Och hon är ju jätteduktig. Hon har ju Hammarby handboll och hon har också damlandslaget i handboll. Så hon är ju jättegrym, speciellt på såna här idrottsskador. Så jag har fullt förtroende för henne. Och där testade jag en annan sak häromdagen för första gången. Nämligen stötvågsbehandling. Har du provat detta?
Nej, men vi har ju pratat om det i podden. Och där män nära mig säger att det är den mest fruktansvärda smärta som de har varit med om. Nu har ju många av de här inte fött barn, men jag har svårt att tro det.
Lovisa, jag kan bara säga så här, du kan bara, nästa gång så kan du kalla dem för pussis. För att det där var ingenting. Det var nada. Nada nichts. Ingenting. Det gjorde knappt ont. Det kändes lite grann. Det var inte behagligt. Men det gjorde inte ont. Och om de ens jämför det där med att föda barn igen, då är det nästan en liten klapp på käften. Faktiskt. För då är det verkligen disrespect till att föda barn. Om man säger så. Nej, jag tyckte inte att det kändes nästan någonting. Så hon körde två omgångar på rumpan då. Men inte direkt på senan som ligger precis vid bristningen. För det kan tydligen göra väldigt, väldigt ont om man kör direkt på senor. Så det kan man vara lite försiktig med så. Och sen så sa hon så här, ja, men du verkar ju tåla det där jättebra. Men hon sa att det kan också vara när man kör på just det området där jag har min bristning. Det är ganska inbäddat. Det är liksom, finns en del stoppning där runt omkring. Jag kan tänka mig att det gör ondare om man kör på ett ställe där det är lite tunnare och närmare till både nerver och ben och allt möjligt. Så det kan säkert göra ondare på andra ställen, men för mig var det liksom walk in the park. Och det var ju också över på, det var en behandling som tog 10 minuter och sen gick jag. Så att det var ju väldigt
bra timpending på den personen.
Ja, men verkligen. Men det är tur att jag har frikort nu så att jag behöver inte betala. Det där får landstinget sköta åt mig. Och det tycker jag att jag är värd, för jag har lagt mycket pengar nu på sjukvård senaste året. Men i alla fall, så av min sjukgymnast så har jag ju också då fått övningar. Så att jag har 3 övningar som jag ska köra varje dag. Sen har jag givetvis, för jag vore inte jag om jag inte hade gjort det, lagt till några egna övningar som jag också ska köra. Det är kul för att min sjukgymnast hade sagt till min sambo, eftersom hon jobbar ju med honom också, har sagt så här, det är dumma med Jessica, det är att hon gör aldrig riktigt som man säger. Han bara, nej, no shit. Hon hittar på sitt eget. Om man säger till henne så här, okej, nu ska du sköta den här rehabben och inte göra mer, och du måste göra den varje dag, då menar hon på att jag gör alldeles för mycket i en vecka. Då är det typ så här rehab 10 timmar om dagen och sen bara, nu skiter jag i det. Och det. Hon kan vara något på spåren, absolut. Men de övningarna jag har då, jag tänker för andra som är intresserade av vad som är bra att göra för hamstrings till exempel. Då är det enbens höftlyft men med väldigt stor vinkel på benet som man lyfter med. Så att det ska inte ta i rumpan utan det ska ju ta i hamstrings. Så ju närmare rumpan du har foten, desto mer tar det i rumpan. Och ju längre ut du flyttar den, desto mer tar det i hamstrings. Så den kör jag 3 gånger 10 varje dag. Och sen kör jag något som hon då kallar för dykaren. Och vad heter den då? Det är sån där man står på ett ben och ska böja sig framåt. Och, vad heter den?
Draken.
Draken, ja, precis. Men hon kallar den för dykaren för att man ska liksom inte ner så mycket, utan man ska framåt. Man ska tänka att man ska dyka i vattnet, liksom sträcka armar och överkropp framåt och ha ståbenet lite böjt. Och ståbenet är ju det benet man har ont i då. Så får man känna hur mycket det klarar av, hur pass utsträckt man kan ha det. Men så här i början när jag har skadat mig så måste det vara lite böjt i alla fall. Och så kör man det och ganska långsamt och försöker hålla rörelsen ganska länge och stå i den positionen. Och den är 3 gånger 10 kör jag också. Sen kör jag Nordic Hamstring. Och det är ju den här där man har någon som måste hjälpa en att hålla fast ens fötter. Och så ska man liksom släppa. Man står på knä och så släpper man över kroppen framåt och försöker hålla emot.
Men finnen?
Ja, precis. Finnen kallas den också. Men i början när man har skadat sig så ska man inte hålla emot så länge. Utan då ska man bara hålla emot en liten bit och sen släppa. Så det ska inte göra ont. Man ska inte komma till ett smärtläge. Och sen har jag själv då lagt till The Glider.
Får jag bara, ja, men får jag bara kommentera om den jag har fått?
Gör det.
Vet du vad jag älskar allra mest?
Nej.
Det är att de där övningarna, de har jag i mitt eget träningsprogram just nu när jag håller på och bygger styrka i benen.
Är det sant?
Ja, och jag håller också på med finnen och jag håller på med de där dykningarna. Det är det här som är så häftigt med träning, tycker jag. Att även om syftet kan vara, alltså det kan vara så enormt olika syften, det kan vara helt olika utgångslägen och så vidare. Men att det är inte såna stora konstigheter. Alltså att det mesta passar för de flesta någon gång, på, fast på olika sätt.
Ja, exakt. Det är ju inga så här superspeciella grejer man gör för att liksom jobba upp ett problemområde. Utan det är ju övningar som väldigt många har i sina träningsprogram ändå. Så att det är ju liksom
man
inga
konstigheter. Man behöver inte krångla till det.
Nej, man behöver verkligen inte krångla till det. Utan snarare tvärtom. Att ofta är det enkla som är det bästa. Och jag skulle säga det att den övningen som jag själv då har lagt till, det är The Glider. Och den har jag fått då från det här L-protokollet som du tipsade om.
Mm.
Och det är ju då när man står mot en vägg, eller man håller i sig liksom, har tryck mot en vägg. Och så har man det friska benet på till exempel en handduk. Och så slidar man ut det bakåt. Så att man hamnar liksom med friska benet utsträckt bakåt. Och det andra sjuka benet då är lite böjt. Och då blir det ju någon slags, det drar lite. Det är väl en excentrisk övning. Det drar lite och det blir också lite muskelstyrka. Men man ska ju inte göra det för långt. Utan även här så ska man liksom stanna precis vid smärtläget. Så att du ska inte stretcha. För det är ju inte bra i första läget när man har muskelbristning. Inte stretcha, men sträcka lite. Så att det inte växer ihop och blir så stumt. För ärrvävnad kan bli väldigt stum. Och inte alls lika elastisk som den ursprungliga vävnaden var. Och då är det viktigt att liksom hålla på och töja lite utan att stretcha. Så den är jävligt bra, The Glider faktiskt. Och när man ska tillbaka då ska man inte trycka med det skadade benet. Utan man ska dra sig upp med händerna. Så då kan det vara bra att ha något att hålla i, en ribbstol. Eller jag står vid en sån här dörröppning och bara håller i kanterna på dörröppningen liksom, och drar mig tillbaka upp med händerna. Och den kör jag bara 3 gånger 6.
Men som en förklaring för det där med just excentriska träningen. Både den här Nordic hamstring, a.k.a. finnen, där någon verkligen, alltså när jag och Hans kör den, då sitter han verkligen på mina underben. Alltså jag kan verkligen lägga typ hela min kroppsvikt upp mot honom från hälarna. Och sen så bromsar jag så mycket som jag kan. Jag kommer inte hela vägen ner till golvet med händerna, men jag liksom försöker hålla hela vägen ner. Sen så fäller jag i höften för att komma upp. Så jag gör 0 koncentriskt arbete. Jag använder framsida lår för att komma upp och använder händerna, liksom typ klättrar upp.
Mm.
Men om man då, Och samma sak med den här glidern som du gör. Men om man då jämför till exempel att sitta i en lårcurl-maskin. Det finns ju bensparksmaskiner. Då har du rullen på framsidan ner vid vristen. Mm. Och en lårcurl-maskin, då behöver man spänna fast så att det liksom blir två rullar. Och då ska du trycka in den nedersta rullan mot in under dig. Och den jobbar mycket med den koncentriska fasen. Sen kommer du alltid vara mycket starkare när du ska vara bromsa liksom och sträcka ut benen igen. Och det är det här som många missar, att de bara jobbar koncentriskt med baksida lår och inte den här förlängningsfasen och belastar så att det blir jobbigt i förlängningen. Det är förlängningen som för de allra flesta ger de stora träningsresultaten. Så det här med excentrisk träning, det kan vara lite klurigt, men det ger oftast en väldigt fin träningseffekt.
Mm, precis, jag har ju läst mig till att det är väldigt bra just vid muskelbristningar i baksida lår till exempel. Så är det jättebra att träna det. Säkert för alla muskelbristningar skulle jag tro. Och sen har jag också lagt till en till övning, och den fick jag idag av min naprapat. Nämligen att jag ska göra tåhävningar, för att jag är väldigt spänd i vadmusklerna, och så kan det bli för när man inte kan använda baksida lår ordentligt, och jag har väldigt svårt att koppla på min rumpa också, så jag måste träna rumpa, då tar vaderna över och vaderna får göra ett jättehårt jobb då, och då kan det vara bra att träna dem också lite extra, bygga upp dem så att man inte får ännu en skada där, för det vore väl just typiskt om man sen fick en muskelbristning i vaden som ett brev på posten. Nej, så att de övningarna gör jag, och sen...
Men då har jag en följdfråga. Ja. Jag går in och avbryter med massa följdfrågor.
Det är jättebra,
och...
det är jättebra.
Kommentering. När du då säger att du har börjat med tåhävningar, innebär det att du slutade göra de tåhävningar som du hade i ditt program efter knäoperationen?
Oj, Lovisa. Nu är du med på spåren. Alla ser igenom mig. Det är det här som är problemet. Ja, det gjorde jag. Det har du absolut helt rätt i. Jag har inte gjort mina jävla tåhävningar. Och jag har liksom inte hunnit med min knärehab heller. Eftersom jag har en ny jävla rehab att koncentrera mig på. Om jag skulle göra all rehab som jag borde göra. Nej, men då, jag skulle få lägga en halv dag på att göra rehab. Och det går inte. Jag hinner inte. Men jag är för dålig. Jag måste skärpa mig. Det är ju också en övning, det kan man ju klara. Ja, i alla fall. Så det ska jag absolut göra. Men nu så ska jag berätta om en kul grej för dig. Har du testat fasciamassage?
Inte maskinvarianten, men däremot den här rullningsvarianten där man nyper tag om huden och sen börjar kavla eller rulla, oj, drar och släpper på ryggen. Nej, men det är min skönaste. Och när jag berättade någon gång för att jag tycker att det är så himla skönt när man liksom drar och släpper sådär, då var de som sa att du borde gå på riktig fasciamassage någon gång. Och gärna någon som använder typ någon form av maskin.
Ja, jag gjorde ju det då, för att det var en tjej som jag jobbade med när vi gjorde ett program som heter She's Got the Look. Det var en skönhetstävling för kvinnor över 35 som jag gjorde på TV4 för många, många år sedan. Och den här tjejen då, hon vann den här tävlingen. Och hon är då utbildad samtalsterapeut och nu även fascia-terapeut. Eller jag vet inte vad man heter när man håller på med fascia-grej. Fascia-massör, ja, någonting. Ja, i alla fall. Och hon frågade så här, kan inte jag få komma och testa på dig? Du har så mycket problem och det skulle vara så kul att bara prova liksom och se om det kan hjälpa. Mm. Så att jag gick till henne och... det är ju en helt annan typ av behandling. Om man säger att när jag går till min naprapat, det är ganska kliniskt och sådär. Och det här var väldigt mycket... Det var lite mer flummigt, det var det absolut. Men det var liksom mer inkännande på något sätt. Svårt att förklara, men det börjar med att hon liksom... Man har kläderna på sig hela tiden. Så att jag var inte ett dugg avklädd, utan låg där liksom i träningstights och träningslin och sådär. Och hon börjar känna liksom och känner sig, jag ska känna lite på ditt bäcken. Och så säger hon till mig, ditt bäcken är framåtlutat på vänster sida. Och då visade hon hur det såg ut, att det liksom har tippat framåt på vänster sida så att jag är lite sned. Och då sa hon så här, det är inte konstigt att du får problem med ditt vänstra ben, därför att allting på vänster sida är helt utsträckt eftersom bäckenet sitter liksom i fel läge. Det är lite uppåtvinklat och då blir allting... så sträckt, det blir så stor belastning på muskler och senor hela tiden, för att de är liksom aldrig i vila, om man säger. Och så tryckte hon lite och så sa hon så här, ja, men nu har jag tryckt till det här, men det kommer att vilja gå tillbaka till samma position, så det här måste man göra flera gånger. Jaha, okej. Okay. Ja, härligt. Sen så fick jag lägga mig och så körde hon den här fascia-maskinen. Fascia är ju då bindväv, som jag har förstått det. Visst är det bindväv?
Ja, det den innan fettet, utanpå musklerna.
Ja, exakt. Och den här maskinen, den var såg ut lite grann som en som att man skulle använda det till något annat, om man ser så.
Vadå?
Ja, en liten sån här vibrator typ. En vibrerande dildo. Nej, ja. Jo, men det gjorde det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Såg nästan ut som en vibrerande dildo. Eller en massagepistol utan handtag. Alltså bara som en... Ja, ni förstår formen. Jag tror inte jag behöver förklara mer.
Ett munstycke?
Ja, men, nej, men som en locktång typ också, kan man säga. Tänk att jag tänker mer på dildo än locktång. Det säger något om mig, men ja, i alla fall. Och den kör hon på en, och det blir som lite pickande sådär. Men inte så kraftfullt som massagepistolen, utan mycket, mycket mindre och lättare. Och så kör hon den på vissa ställen. Och så är hon väldigt så här, känner in kroppen och bara... nu har din kropp pratat med mig. Och, alltså det var så fascinerande. Hon körde på fötterna och så körde hon först på högra foten. Och var så här, högra foten är lite så här... Ja, whatever, gör vad du vill. Den var tydligen ganska medgörlig. Så kom hon till vänstra foten och var så här... Nej men oj, här är någon som behöver kärlek. Och så var hon så ömsint mot min vänstra fot. Det var ganska fint. Och hon bara, ja, den snackar med mig. Och att hon menar på att kroppsdelarna pratar med henne. Men det var väldigt fascinerande.
För... Snacka om dualism.
Ja.
Att man liksom delar upp kropp och själ. Och så tar man kroppen, ja, och så delar man upp den, ja, lite till.
Exakt, för det var det hon sa. Att vi, den moderna människan, vi är väldigt mycket uppe i vårt huvud. Men sällan att vårt medvetande är ute i vår kropp. Det var ganska bra beskrivet. För att jag har ju till exempel problem om jag ska ligga och sova på kvällen och ska göra kroppsscanning. Att jag, ibland så kommer jag på mig själv och säger, men jag känner ju inte mina kroppsdelar. Alltså, jag är inte i min fot. När det står att jag ska... Eller när rösten säger så här, koncentrera på din vänstra fot, känn efter spänningar. Blah, blah, blah. Jag är inte i min fot. Jag kan inte känna min fot. Hur känns den? Nej, jag vet inte. Ja, jag känner att jag har lite ont någonstans, men det är lite obestämt. Det är lite här och var, och lite små grejer. Så att jag har jättesvårt att flytta mitt medvetande till kroppsdelarna. Men då jämförde hon med att hon gör det här även på hästar faktiskt. Och hästar har ju inte... De har ju inte den tänkande hjärnan som liksom bestämmer saker åt oss på samma sätt som människor har. Utan de är mer i kontakt med sin kropp. Så att när hon hittar rätt där och liksom hittar en spänning eller vad det är och kör på med maskinen där. Då kan hon känna direkt att hästen bara slappnar av. Det händer någonting med en gång. Att det kan liksom lösa alla spänningar för att den är mycket mer i sin kropp. Beskrev hon det. Det tyckte jag var ganska bra beskrivet. Och då körde vi på med det här och det var väldigt lugn, skön, avslappnande behandling. Och hon hittade lite spänningar, hon hittade lite punkter. Och efteråt så kändes kroppen otrolig, måste jag säga. Jag var otroligt mjuk, jag var otroligt tung, jag var liksom varm hela kroppen. Det var som att kroppen var som en liten lerklump. Det kändes jätteskönt och absolut så släppte ju mycket av mitt onda i min rumpis, i alla fall en liten stund. Sen kom det givetvis tillbaka nästa dag för att det går liksom inte över efter en behandling. Till och med jag är ju så smart så jag fattar att det finns ingen mirakel att man bara säger, åh, lagad. Man kan laga en docka genom att sy ihop den, det går ju inte riktigt. Men det var faktiskt en väldigt skön behandling så att jag kommer att gå dit igen. Jag trodde kanske inte att det här lite mer flummiga var för mig, men till och med var det så att jag gick därifrån och kände så här, jag tror att jag ska bli buddhist. Ja, inte för att hon sa något om buddhism, men jag bara var så här, jag vill bli buddhist, jag vill åka till någon så här buddhist, jag vet inte om det finns buddhistnunnor, det finns ju buddhistmunkar, det vet jag, men och bara åka till ett kloster och så bara vara där en månad och så bara bli hjärntvättad med buddhism och komma tillbaka som en lugnare, bättre, mer medveten människa. Du hör, men vad som händer.
Vad intressant, för att jag, när du pratar nu om det där med känslan i kroppen och när hon ändå går in och tar på dig och du ska försöka hitta känslan i dig när hon tar på din hud. Mm. Och det här liksom hur, som jag då ser, som ser på dig från sidan, det här med stress och också stressen som skapas av att du känner stress över att du får ont hela tiden. Mm. Alltså det blir ju som en sån negativ spiral. Och jag fick faktiskt ett sms från en PT-kund som tyckte att jag skulle ta upp det här i veckans avsnitt av Träningspodden. Så det är hon själv som har sagt att det här var en sån insikt för henne. Hon går nämligen igenom sitt typ livs största kris i en relation. Och hörde av sig till mig och skrev att snälla, kan jag få komma och köra en PT-timme med dig? Och jag vet liksom, jag vet ju om den här bakgrunden och sådär. Och så skrev jag absolut. Men om du bara vill komma och sitta i soffan en timme och prata så kan vi göra det också. Alltså att det måste inte vara så att hon har en PT-timme med mig för att få vara med mig en timme. Och men då så stod hon på sig, nej men jag vill träna. Och sen så såg jag på henne redan när hon kom att oj, det här, det är väldigt skört. Och det här är en fysiskt enormt stark person. Alltså en av de starkaste personerna som jag vet och som jag tränar med. Och hon sa själv, så, jag har typ inte ätit på en vecka, jag har inte sovit knappt någonting. Så här, och så pratade vi lite grann om hur det känns i kroppen när man mår så dåligt. Mm. Men, ja, men jag vill träna. Och då satte jag ihop ett träningspass till henne som vi körde, där jag dels då hade valt övningar som hon känner sig stark i. Hon har inga referensvikter. Hon har aldrig kört någonting sånt här tidigare med mig. Och jag gav henne hela tiden att gör så många repetitioner du kan. Och om du kan göra 15 så kan vi fundera över om vi ska öka vikten. Mm. Och sen så nästa set. Ja, nu gjorde du 15. Ska vi prova att öka? Ja, det gör vi. Och det gör vi. Och det gör vi. Så gick vi igenom 5 övningar ungefär. Inga konstigheter, bara liksom klocka vilan där vi pratat om. Så här, okej, men nu är det 3 minuters vila. Och när hon efter 2 minuter liksom vill börja köra, nej men du har en minut till. Åh, gud vad skönt. Och så bara liksom få sitta. Och sen hade jag också valt övningar där hon skulle vara liggandes på planbänk, liggandes på lutad bänk och halvt knästående i dragmaskinen. Och helt stående övningar. För att inte trigga någonting i just det här som sitter, när det handlar om ångest till exempel, i bröstkorgen. För om man då ska ha en övning där man ska luta sig framåt, kanske luta sig framåt över en bänk. Och sen samtidigt lyfta hantel, till exempel någon form av hantelrod eller något drag. Och man känner sig att man får ganska mycket tryck över bröstet av positionen och belastningen. Mm. Och att det i sin tur då faktiskt kan utlösa den här panikkänslan som man försöker lära sig hantera och så vidare. Så att jag hade ju med flit satt ihop ett pass där hon skulle känna att hon fick jobba igenom överkroppen som hon älskar att träna, men under de här förutsättningarna. Och sen hörde hon av sig och tackade sen efteråt och sa att det här var precis det som jag behövde. Sen så kom det ju ändå såna här stora kroppsomvälvande reaktioner under passet, men snarare av det vi pratade om i vilan än vad övningarna triggade. Och det där kan ju vara svårt när man vet så här, okej, jag borde gå och träna, jag har den här krisen, jag vet att jag kommer må bra när jag har tränat, men hur fasen ska jag sätta ihop passet? Man kanske inte kan göra sina vanliga övningar eller med samma typ av intensitet och liknande. Så det är ju lite grann på samma tema som det du pratar om. Så här, okej, men hur känns det i muskeln när jag gör övningen eller när hon då tar på dig med de här mjuka händerna och börja prata med en kroppsdel? Det kan ju sätta igång ganska så stora reaktioner både i själen och i hjärnan, som för dig som börjar prata om att bli buddhist.
Ja, ja, eller hur? Och reaktioner som man inte alls är förberedd på någonstans. Det är jättehäftigt, men också blir jag imponerad av dig som PT som kan känna in det där hos en kund. Att det här är vad du behöver nu kanske, och också tänka på det här att man inte förstärka ångesten genom att göra vissa övningar och sådär. Det tycker jag var imponerande.
Ja, och jag frågade henne när vi var klara om jag skulle skicka passet till henne. så att hon skulle ha det sparat. Mm. Det brukar jag alltid göra med mina kunder, även de som då, som i hennes fall kommer och kör med mig då och då. Hon bara, nej, 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 det behövs inte. Jag ville bara komma hit och träna och känna mig stark.
Åh.
Det var så fint. Men nu går vi vidare liksom. Men det var så här, det var fint. Och det där tror jag att fler människor skulle behöva tänka på. När man går igenom någon typ av kris, vilket du ju också gör, fast med andra orsaker. Ja. Okej, men jag vet ju instinktivt att det är nyttigt för mig att träna och röra på mig och få en paus från det som snurrar. Men hur ska jag göra det? Och att man faktiskt kan ta hjälp. Man kanske inte lägger en skivstång på axlarna på den personen och säger okej, nu ska du bära runt den här vikten. Utan att det finns andra grejer som inte känns lika läskigt. Trygghet tror jag ju mycket på när man går igenom någon typ av kris.
Ja, väldigt bra. Men nu har jag i alla fall berättat tre olika metoder som jag har provat. Det är lite för tidigt kanske att utvärdera. Det får vi väl se liksom, hur det går. Men min känsla är att jag behöver alla tre delarna. Det är min känsla. Alltså, jag känner så här, jag vill inte välja bort det, men inte heller det. Så att jag kommer att fortsätta testa detta. Så får vi se under OS hur mycket jag hinner med i form av behandling. Det kanske bara blir mina egna rehabövningar som hinns med under den perioden. Men nu har jag i alla fall gett mig själv förutsättningarna. Du är ju lite på en liten annan plats när det gäller din träning. Och det är kul faktiskt. Det är ju roligt att vi kan bjuda på olika saker i träningspodden.
Träningspodden testar olika saker. Men nu kan jag inte säga exakt om det var knäskador, hamstringsskador eller vilken typ av skada det var i underkroppen. Men när man jobbar med så här typ olika typer av screening och så här, vilken som är den bästa övningen för att förebygga skada och så vidare och så vidare. Mm. Så vad forskningen säger, då tror jag, om jag inte minns fel, och jag är ganska säker på att det var hamstring eller om det var knä. Oh, jag lämnar en liten reservation, det här kanske gäller för båda och. Men då var det så att den största gemensamma faktorn för att kunna förutse en skada i framtiden, det var huruvida man hade haft skadan innan.
Alltså, just det. Mm.
Att det kanske inte alltid handlar om vilken teknik man har när man tränar eller vilken typ av tackling man utsätts för på planen, utan har du haft skadan en gång förut, ja, då är det väldigt hög sannolikhet att man kommer få den igen. Ja. Och det hänger ihop en hel del med det här med ärrvävnad och hur strukturer runt omkring påverkas av det första skadetillfället.
Så är det ju absolut, vilket är lite sorgligt, men ja, det är väl bara att acceptera och försöka göra sin rehab ordentligt. Och jag måste ändå säga, är ni skadade just nu, googla inte för mycket. För att när man googlar, visst, man kan hitta en del bra grejer, och det brukar jag göra, men man hittar också en massa skit. Man hittar ju väldigt många historier från människor som aldrig har blivit bra, som har samma bekymmer, och som bara, nu 3 år senare kan jag fortfarande inte springa. Man bara, va? Du skämtar! Och så läser man vidare och så är det någon annan som har svarat, åh, det var samma för mig och jag testade allt och ingenting hjälpte. Och, ja, men du vet,
man kan
bli superdeprimerad, så det kan också vara farligt att googla. Bättre att lyssna på träningspodden.
Ja, exakt, för här kommer sanningen fram.
Ja,
if you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Träningspodden testar fysmästerskapen.
Mm. Det låter väldigt spännande. Vad är detta ens?
Ja, det hade jag inte riktigt grepp om när jag började, skulle jag faktiskt erkänna. Men jag läste på. Fysmästerskapen är ett initiativ som normalt sett Svenska kanotförbundet arrangerar i samband med årets stora kanotkongress. Mm-hmm. Och då vänder man sig till specifika åldersgrupper, både till aktiva men också till tränarna. Det var så här, ett kul sätt att testa sin fysik.
Ja.
Alltså det är inte den som är snabbast på att paddla som har mest att komma med, utan det här med att kunna vara allround.
Är det här för barn eller är det för alla åldrar?
Som jag har förstått det så det har varit framförallt från 15 år och uppåt.
Mm.
Men jag som ju älskar att bryta ner saker, jag vill locka till att testa nya saker, utmana sig själv, känna lite nervositet och sådär. Jag har ju liksom försökt forma det här fysmästerskapen så att i princip alla ska kunna prova åtminstone ett moment. Och den här stora kanotkongressen, den blev inställd i år och det blev utbytt till olika digitala tillfällen och liknande. Men då bestämde de att istället för att den här stora gruppen av aktiva som skulle vara på plats under själva kanotkongressen skulle göra fysmästerskapen på plats, så gjorde de en digital variant där man gör alla grenarna på egen hand.
Mm.
Och sen utser man då i sin kanotklubb, i sin förening, en som är testledare. Och så här, såklart då att jag bara, det här låter jättekul. Sträcker upp armen och bara, jag fixar det här. Och då gjorde jag så att jag gjorde det obligatoriskt, eller det är obligatoriskt för våra 16-åringar, de som går i nian nu. Och det är för att de skulle ha gjort det här som en del av en breddsatsning som de är med på. Så de måste göra det här för att få, det är liksom en del av hela paketet organisatoriskt. Men så plockade jag ut delar som jag gör, moment som är obligatoriska för alla ungdomar, även de yngsta. Och sen har jag också gjort då egenskap av testledare lite varianter så att man ska kunna testa så många moment som man vill.
Mm.
Och då tänkte jag, eftersom jag själv då har gjort fysmästerskapen, inte alla delar, ett av momenten ska jag göra faktiskt om några timmar när vi har stängt av mikrofonerna. Och sen har jag ett moment som jag kommer behöva vila några dagar innan jag gör. Men jag tänker att jag ska gå igenom de här momenten, för det här kan man faktiskt prova hemma eller utomhus. Eller så går man till gymmet och kör sin egen version.
Ja, ah, vad spännande. Kul. Ja.
Och det vi har gjort, eller vi, i det här uppdraget då, som är i våran organisation, då finns det 3 stycken klasser. Den ena klassen, då tävlar man som individ. Och sen finns det olika åldersgrupper. Så den yngsta åldersgruppen, det heter då D14 och H14. Då är det alla upp till 14 år. Och sen finns det D och H16, D och H18. Sen tror jag det finns D och H21. Då är det upp till 21 år. Och sen finns det senior. Och sen finns den här fantastiska klassen Old Boys och Old Girls. För de som är 35 år och äldre.
Åh, det gillar
där
man.
Har jag, alltså, där har jag anmält mig. Och till skillnad från typ alltid annars så är det ju bra att vara så nära 35, alltså neråt, som möjligt. Så att jag har ju liksom på riktigt en chans här i den här mastersklassen.
Du kan vinna.
Oh, tänk om. Tyvärr kan man inte följa de andras resultat, för att det här ska skickas in den 21 februari. Och det är liksom först då som det blir klart vem som har vunnit sin åldersklass. Så jag kan liksom inte göra om testerna för att se ifall det kanske är någon annan som har varit lite bättre. Och det är också lite frustrerande. Men sen finns det också bästa klubb. Och då tittar man på vilken klubb som har haft högst nivå. Och så måste det vara ett visst antal deltagare. Så man kan inte bara skicka in att en person har gjort det. Det måste vara liksom, det finnas ett större underlag. Och sen finns det då, och det är den här klassen som jag brinner för, mesta fysklubb. Alltså de som har fått flest personer att testa flest moment.
Ah,
mm-hmm. Ja, jag siktar på bredden här.
Ja, det är bra.
Och då är fysmästerskapen uppdelad i 3 stycken delar. Den första delen, den kallas för funktion. Den andra delen kallas för styrka. Och den tredje delen, den kallar jag i alla fall för kondition. Sen i den här funktionsgruppen så vet jag att det normalt sett är många fler moment. Men eftersom man inte kan... Det får inte vara för mycket instruktioner, det får inte vara för många regler, så har de skalat av den. Så i funktionstestet, och då måste man göra alla momenten vid samma tillfälle. Så man kan inte handplocka och göra lite, göra en grej på måndagen och en grej på onsdagen och sen skriva upp sina resultat. Utan allting ska ske i ett svep.
Mm. Oj, jaha.
Mm. Och det är ju lite så här jobbigt, för att om man inser så här att jag skulle ju faktiskt kunna göra bättre på en av delarna, då måste man göra de andra delarna också för att få registrera sitt resultat.
Du måste göra det samtidigt alltså. Ha?
Och du får göra hur många gånger du vill under den här tidsperioden.
Okej. Okay. Mm.
Men då börjar det med en övning, och det här kan man faktiskt testa medan man lyssnar. Typ att man får live coachning från mig. Den övningen kallas för tuppen. Den här skulle kunna passa dig, Jessica.
Okej, berätta. Vad gör man?
Då ska man ställa sig upp. Och sen så har man rakt stödjeben. Och så lyfter man upp det andra knät. Så att låret pekar rakt framåt. Så att låret blir parallellt med golvet. Man behöver inte ha 90 grader i knäleden. Utan foten får vara lite liksom mer in mot stödjebenet. Som en tupp.
Man står som en tupp helt enkelt.
Sen sätter man båda händerna uppe på huvudet.
Ja.
Och så hittar man balansen.
Mm.
Och sen så stänger man ögonen och försöker stå kvar blickstilla.
Åh! Och det ska man göra så länge man kan då, antar jag.
Man ska göra det så länge som man kan. Om man tappar balansen och vinglar till lite grann men lyckas häva det, då får man fortsätta. Men om man ytterligare en gång tappar balansen, till exempel att man måste flytta foten på golvet, eller om man släpper det här tuppbenet, att det går bakåt eller utåt, eller om man svajar till över kroppen, då är tiden slut. Mm-hmm. Och man får max stå 2 minuter.
Okej, det finns ett max.
Det finns ett max. Och det kan jag säga är tur. Inte på tuppen, för det är få som... Alltså i min grupp som jag körde med häromdagen, då var ingen som klarade 2 minuter på någon av sidorna. För man ska sen testa och göra samma sak på andra sidan. Jag kan säga att vi hade några som var typ 3-4 sekunder.
Det här ska jag testa. Det ska jag testa direkt vid jag slutar podda.
Och det är enormt stor skillnad mellan att titta och sen att stänga ögonen.
Ja, det är det som
det är
grejen.
Att ta bort det visuella.
Mm.
Så den gör man på höger sida och så gör man den på vänster sida. Sen får man vila. Klarar man av att stå i tuppen länge, då kommer man känna att det börjar bränna i fotleden.
Ja.
Mm. Sen kommer det som jag tyckte var otippat jobbigt. Jag har inte gjort det här på flera år. Och det kände jag verkligen att jag inte hade gjort. Då är det en rak planka på armbågarna och på tå. Max tid och du får max stå 2 minuter.
Det är max tid där också, ja ja.
Mm. Och där hade jag ju bestämt mig för att nu ska jag banne mig löpa hela linan ut. Så man står, jag hittar sin position i sin planka och sen så står man så länge som man kan. Sen oavsett om man lyckas stå hela 2 minuter eller om man måste gå ner tidigare och vila, så har man 30 sekunders vila. Och sen kommer det tredje momentet. Då ska man stå i en sidoplanka på armbåge och på fot. Och max tid, max 2 minuter. Sen har man 30 sekunders vila igen. Och sen switchar man över till andra sidan. Sidoplanka, max tid, max 2 minuter. Och jag kan säga att jag har inte stått 2 minuter. Och dessutom inte 3 gånger 2 minuter med 30 sekunders vila på hur många år sedan som helst. Och det var så jobbigt. Alltså skulderbladet, axeln, magen, sneda magmusklerna. Och när de andra runt omkring mig började så här stonka och så här frusta nästan som hästar. Och jag tänkte så här, åh gud, jag ska klara. För jag vill också visa mina ungdomar att den här tränaren, den håller ändå ganska så hög nivå.
Ja, du har ju också lite fallhöjd som är PT liksom.
Ja, exakt. Men där lyckades faktiskt jag att maxa ut tiden. Men jag tänkte på det, och just det här med, nu skulle jag nog säga att trenden att stå i planka och att stå väldigt mycket i planka, den har ju verkligen passerat.
Ja. It's come and gone.
Ja, men och jag tänker på det, för att det är så himla många som får tycker att det är jobbigast i ländryggen när de står i planka, i den raka plankan. Och i sidoplankan så är det bara jobbigt i axel och nacke till exempel. Eller att det är jättejobbigt i höften. Och min egen erfarenhet, det är att ju mer vältränad en person blir, ju starkare en person blir generellt, desto mer muskelkontakt med magen får personen i plankövningar.
Mm-hmm.
Så de här människorna som klagar på att det gör jätteont i ländryggen, eller det känns bara i ländryggen, då brukar jag se det som en signal att det här är en person som generellt sett behöver bli starkare. Inte att man specifikt måste träna massa mage.
Ah. Mm.
Så de 3 momenten, tuppen, rakplanka och sidoplanka, de hade jag obligatoriskt då även för de som är 10 år.
Ja, ah, men det klarar ju en 10-åring känns det som.
Ja, det kanske man lyssnar på Träningspodden, så vill man gå hem och utmana alla mitt i fredagsmyset nu ikväll.
Det är perfekt.
Sen fick alla ungdomar då, utom de som ingår i den här breddsatsningsgruppen, för som sagt, för de var obligatoriskt, men så fick alla välja. Antingen skulle de fortsätta med en annan del av träningen från ett program som de redan följer, eller så skulle man fortsätta med nästa moment i testerna. Och det som är lite klurigt med tester och också anledningen till varför jag gillar tester, det är ju för att man behöver jobba med standardiseringen. För att kunna utvärdera över tid att man har blivit bättre till exempel, men också om det är så att resultaten ska jämföras mot någon annan, så behöver det finnas regler. Och jag kan ju säga att det är ganska så svårt att vara testledare och behöva döma bort repetitioner. Mm.
Ja,
alltså, särskilt när det handlar om barn och ungdomar och liknande. Men som tur är så hade jag människor runt omkring mig i min grupp som hade sin egen inre domare. Så det blev bra, de hade ett eget samvete. Men då är det styrkeövning nummer ett. Då är det pronerade chins, alltså att handflatan ska peka framåt. Det är inte den här lite lättare varianten när man får dra med handflatan mot sig. Och sen fanns det också regler om hur brett man ska hålla. Man får inte hålla för brett och man får inte hålla för smalt. Benen ska vara raka hela tiden, så det är inga crossfit pull-ups eller chins, utan benen, knäna raka och höften rak. Det är jättejobbigt. Man får liksom inte ta fart och sparka sig upp, utan som en planka fast hängandes. Och hakan ska över räcket varje gång. Jag var jätteglad och nöjd om det är så att man vill utmana mig. Jag gjorde 10 stycken. Jag har inte maxat ut i antal reps på jättelänge. Så det var jag jättenöjd med.
Ja, det var bra.
Sen kommer en extremövning. Och det här är en övning som jag inte gjort på... Jag vet inte tusan om jag ens har gjort den någon gång. Jo, någon gång. Men jag minns inte ens. Och det är hängande benlyft. Det är ju en övning som man gör. Alltså, man hänger i räcket.
Ja.
Och sen drar man upp knäna. Jättejobbigt för händerna och man tycker att det är lite jobbigt för axlarna och hänga och sådär. Men i den här hängande benlyftsvarianten, det här ska ju alltså vara ett riktigt fystest. Då ska man hänga med raka ben och sen så ska man med raka ben upp och nudda räcket med fötterna, det räcket som man hänger i.
Okej, då ska man vara ganska rörlig för att lyckas med det.
Ja, och det stod i så här regeldokumentet att man fick ha, om rörligheten, om raka ben begränsas av rörligheten, får man ha lite böjda knän, men då ska knäna vara böjda hela tiden. Så man får liksom inte sträcka ut för att ta sats.
Nej,
och sen böja.
Just det.
Och man får inte passera bakom räcket man håller i. Man får alltså inte kippa. Det är inga crossfit-repetitioner. Och det var jättejobbigt. Jag tror att jag fick till 13 stycken. Men på slutet så var det så jobbigt, alltså att när benen ska komma tillbaka neråt. Och så jag bara, jag vet inte hur jag ska få ner benen, för att de kommer med sån fart.
Oh,
shit. Och jag var så glad och nöjd över att jag klarade så pass många som jag gjorde. Men det var flera stycken som inte kommer ur bottenläget, som bara hänger. Men de får poängen då för att de har provat.
Ja, men jag fattar, det låter som en skitsvår övning. Säkert också lite teknik, tänker jag.
Alltså, det är otippat mycket rygg.
Ja.
Alltså det här med latsen, att försöka få tag... För man måste ju liksom lyfta upp rumpan framåt för att kunna nå med... tårna till räcket.
Alltså jag tror inte jag skulle klara
väldigt
enda.
Mycket.
Det låter
kanske
jättesvårt.
Om du har fått gunga. Ja, men om du har fått gunga dig som att du liksom är... Och det här kan man ju prova att göra i en klätterställning eller i ett utegym.
Ja.
Det var därför jag tänkte, det kanske är fler som tycker att det här är lite roligt att testa. Och det som är kul med olika typer av så här fysgrenar, det är att det är sällan de som är bäst på sporten som klarar fysgrenarna bäst.
Nej.
Alltså det kan komma en liten jäkel och bara äga på de här kroppsviktsövningarna. Men det kanske inte alls den som är snabbast på plan eller bäst på plan eller i idrotten. Men liksom att det handlar om andra grejer. Det handlar om som en mera bredd som jag tycker är kul.
Ja, ja, fortsätt.
Och den tredje i styrkedelen, det är fritt hängande dips med rak höft. Så man får inte göra på stepplåda eller bänk utan, med, där man har liksom händerna bakom höften, utan man ska vara uppe. Du vet, Charlotte Kalla, kommer du ihåg när jag skulle göra Superstars? Åh gud, vad jobbigt det var.
Ja.
Det var, Charlotte Kalla var ju outstanding, där hon var i dipsräcket med raka armar.
Men hon
armar,
har inte varit med i Superstars, men Mästarnas kanske?
Nej, men det var ju någon, jag skulle ju göra alla grenarna.
Jag vet, men vem var det då?
Var det Charlotte Kalla?
Nej, hon har inte varit med.
Nej, det var någon annan.
Det måste vara någon annan.
Ja, och jag skulle testa det här. Hur länge orkar man ha raka armar, rakt ner och benen i luften i sån här dipsställning? Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var ju, jag trodde ju att det inte skulle göra så. Jag trodde bara att det skulle vara lite jobbigt.
Ja.
Men att mina armar typ domnade bort och det började så här pirra 1000 myror i händerna. Jag kommer inte ihåg vem det var som krossade. Det här måste jag googla efter att vi har poddat klart. Men då ska man i alla fall vara i den positionen. Och så ska man böja armbågarna så att överarmen kommer parallell med golvet. Och sen sträcka upp. Så det finns en standardiserat djup. Och så gör man så många som man kan. Jag gjorde 15 stycken.
Oj.
Nej, 20 stycken gjorde jag. Och jag var så nöjd och glad för jag lyckades slå våran 16-åring i träningsgruppen. För han slog mig på de andra grejerna. Så jag var så här, yes, den här i alla fall har jag. Så det är styrkedelarna. Chins, hängande benlyft och dips. Sen kommer det då två konditionsdelar. Och för oss kanotister så gör vi 500 meter på paddelmaskin. Alltså en kanot ergo. Men det är ju 100% irrelevant för alla som lyssnar på Träningspodden i princip. Jag vet att det är några kanotister som lyssnar. Så då byter vi ut det här till 500 meter roddmaskin. Och då kan man ställa in på displayen att man ska, att den räknar ner meter. Istället för att den räknar upp hur många meter du har kört. Så det här ska jag göra i eftermiddag på paddelmaskin. Och den sista som jag behöver vila några dagar inför. För det här har jag inte gjort på väldigt länge. 3000 meter löpning.
Oh. Ja, det...
Den blir tuff. Och här kommer jag, tror jag på grund av underlaget ute, faktiskt att köra på löpan.
Men
jag har inte maxat 3000 meter.
Jag förstår inte. Skulle du inte göra allting samtidigt?
Nej, varje del måste
jaha,
göra samtidigt.
Okay, varje, så funktionen... Oh, så du kan göra konditionen senare?
Ja. Tuppen och plankorna måste göras vid ett tillfälle. Mm. Och chins, hängande benlyft och dips måste göras vid samma tillfälle.
Ja, jag fattar.
Och sen så paddelmaskinen och löpningen får man göra där man vill. Men det var det att man får inte handplocka och göra bara chins.
Nej, okej. Okay. Utan man ska vara
höja
lite
ditt
trött,
chinsresultat.
Liksom.
Ja.
Det är det som är hela poängen.
Ja, för annars skulle jag ta flera timmar för mig. Och jag, alltså gud, nej. Normalt sett gör de ju allt det här på samma förmiddag.
Ja.
Ungdomarna som gör det här på Bosan.
Ja, otroligt.
Jag var så skakig i armarna efter plankorna. Herregud. Så det här håller jag på med. Och då kan jag liksom Träningspodden testa. Och kanske någon fler som ville testa fysmästerskapen.
Det låter jättekul. Jag känner bara så här, styrkedelen. Jag skulle inte klara en enda grej i styrkedelen tyvärr. Men...
Nej, men då får du utmana dina basketkompisar för att se vad de har för fys. Jag kan tänka mig att kanotister och basketspelare kanske inte har riktigt samma fysprofil, fyskravsprofil.
Jag skulle tro att vi har ganska olika faktiskt. Vi är nog bra på väldigt olika saker.
Men dina basketungdomar kan ju absolut göra tuppen och plankorna.
Ja, det är faktiskt en kul grej. Det kanske jag ska ta med till nästa träning. Roligt ju. Mm. Väldigt bra.
Ja. Så där Träningspodden testar massa grejer och Träningspodden testar också seriespel i paddel. Och Hans och jag spelade vår premiärmatch i ligan i morse i Sickla. Mötte lag Willys 1. Här möter man massa Sickla och Nacka-företag.
Hur gick det då?
Jättekul. Ah, alltså, okej, vi säger tester som då fysmästerskapen. Det är standardiserat. Nu kommer en godtycklig bedömning av hur det gick istället.
Ja, mm.
Hade vi spelat bäst av 3 set, då hade vi vunnit. Om det var det som gildes, om det var det som räknades.
Aha.
Men man räknar flest antal vunna game.
Aha.
Och då förlorar vi.
Okej, men då var det en jämn match ändå.
Det var superjämnt. Vi förlorade med 12-10 i game. Men nya tag nästa tisdag. Uff, varje vecka.
Var du nervöst eller?
Ja, lite grann. Alltså det här, jag vet, jag gör det här. Jag utsätter mig för det här. För att jag tycker inte om att jag mår dåligt när jag ska tävla. Och jag tänker, face your fears. Jag ska bli tolerant. Jag ska bli tävlingstolerant. Ah, det var en alliteration. Uh-huh. Och jag jobbar jättemycket med mig själv. Att inte bli nervös. Att inte bry mig om när folk sätter sig och tittar bredvid för att de väntar på att matchen ska spelas klart så att de kan köra sin match. Jag jobbar jättemycket med att inte bedöma motståndaren utan att jag ska spela mitt spel tillsammans med Hans och inte att jag ska förhålla mig till hur de spelar. Alltså det här med att man ska hålla... Vad är det Patrik säger? My business, your business, God's business.
Exakt.
Ja. Och det är jag och mina business. Och det där är ganska så svårt för mig. Men det här är en stor anledning till varför jag inte tränar CrossFit regelbundet. Varför jag inte hänger på CrossFit-boxar varje vecka. Därför att det är väldigt mycket tävling för mig. Det är inte det för alla andra. Men... det är därför jag utsätter mig för det här nu i seriespel. Tryckt med Hans vid min sida. Alltså du vet, jag kan ju luta mig mot honom. Hur mycket den blåser så står han ju där stadigt. Men mina tävlingsnerver är ju lite shaky. Så jag hoppas nu, om jag gör det här varje tisdag morgon, 7 på morgonen, så kommer jag bli tolerant. Då kommer jag tycka, rycka lite grann på axlarna. Men... kul, intressant och jag lär mig saker om mig själv. Det är 100% därför. Inte för att jag ska bli en bättre paddelspelare. För det tror jag inte jag kommer bli av att spela företagsserie. Men vi ska möta lag TUI. Är det gamla fritidsresor kanske?
Ja, det är det nog. Ja. Mm.
Och så ska vi möta ett till Willys-lag. Och så var det någon så här VVS-firma. Vi ska möta Atrium Ljungberg som äger Sickla köpkvarter. Jag är jätteförvånad över att Sats inte har anmält ett lag. Det finns en jättestor satsanläggning i Sickla där jag faktiskt har jobbat. När till och med Agilokliniken, dina naprapatcoacher, när till och med de har ett lag, alltså, och det är ett jättebra sätt för dem att träffa folk i målgruppen som behöver behandlingar och vill lära sig mer om hur deras kroppar funkar. Men att Sats inte har sina PTs där i ett lag, det är ju värsta bra tillfället att sälja in sig själv. Jag blev så förvånad, för Sats har ju ganska många paddelbanor nu. Särskilt typ en bara som öppnade helgen utanför Stockholm i Täby. Så jag tyckte det var lite märkligt.
Apropå, du utmanar dig själv där med tävling. Jag har också hittat på ett nytt mål. Där tycker jag, det här kan man applicera på många grejer, inte bara basket, för det är inte så många som lyssnar som spelar basket. Men nu när jag inte då kan träna så var jag först väldigt, väldigt besviken, jättetråkigt, grävde ner mig lite ett tag. Och sen kom jag på, men nu får jag hitta på ett nytt mål. Så nu har jag som mål att jag går fortfarande på basketträningarna. Och jag har som mål att varje basketträning som jag är på så ska jag hinna sätta 200 skott. Och det finns ju korgar bredvid då, som när de andra spelar och håller på, då kan jag stå och skjuta. Så jag ska sätta 200 skott, inte skjuta, jag ska sätta 200 skott. Och innan jag gjort det får jag inte gå hem. Och då har jag ett mål liksom, och det är jättekul, för då har jag en annan grej att fokusera på som jag tänker att jag kan ha nytta av sen då när jag kommer tillbaka. För då kommer jag ju förhoppningsvis och förmodligen vara mycket bättre och säkrare på att skjuta. Så den här veckan, om man räknar måndag till måndag, så har jag ju hunnit med då 3 basketträningar, har jag faktiskt skjutit ungefär 750 skott. Eller jag har satt 750 skott. Och då kanske jag har skjutit nästan dubbelt så många, för att jag sätter ju inte alla liksom. Så det är ju jättebra.
Kommer du ihåg vad jag brukade tänka när jag höll på med min handrehab?
Nej, säg, jag har glömt.
What would Sarah do? Jag och Sara Sjöström. Ja. Jag tänkte så här, när det var deppigt och jag så här försökte hitta ljus och tänkte, men vad skulle Sara göra? Vad gör Sara nu när hon håller på att rehabba sin armbåge? Och det hade jag med mig så mycket i att försöka hitta vad jag kan göra. Och nu känns det lite grann som att du gör sånt som jag skulle kunna komma på.
Ja, men jag tänker att jag måste liksom ge mig själv en ny utmaning. Hur kan jag utmana mig själv nu när jag har fysiska begränsningar? Ja, men det här kan jag faktiskt göra. Och det kommer ändå göra nytta. Och då känner jag mig lite peppad igen. För då är det som att då går jag till träningen ändå. Så att jag får ha kvar min vanliga rutin. Och jag har också ett mål. Det här ska jag fixa. Så att jag känner mig, men det känns faktiskt lite kul. Och så blir det kul sen att komma tillbaka. När jag väl då kan komma tillbaka. Och se hur mycket effekt det faktiskt har gjort. Så att,
nu är det jag som blir imponerad.
Jag tänker att man måste försöka tänka lite positivt. Man kan gräva ner sig först när man har motgångar och det går emot en med träningen eller man skadar sig eller vad det än är. Men sen så måste man börja se nya möjligheter. Hur kan jag göra det bästa av den här situationen som jag är i? Och vad kan jag hitta som ändå kan muntra upp mig lite grann och göra att det känns som att jag har ett syfte? Och där tyckte jag att jag var duktig, men det har jag nog lärt mig av dig, för du är ganska bra på det också, att när du liksom måste tänka om, då kommer du på någonting nytt som du ska göra istället, så att ja, det känns jättebra.
Du kommer garanterat märka skillnad efter den här perioden i din skottsäkerhet. Alltså du får 1000 kronor av mig om du inte känner skillnad.
Det är bra, du ska fundera. Ska jag skjuta bra eller ska jag kassera in en 1000?
Nej, här måste vi standardisera testet.
Nej, jag hoppas verkligen att det kommer att ge resultat. Men jag ville bara dela med mig av att jag har hittat ett nytt sätt att tänka och inte stanna kvar där nere under jorden när jag verkligen gräver ner mig och mår piss och tycker att allt är för jävligt. Jag är där en liten stund, men sen har jag hittat en metod att ta mig upp igen. Och det kan alla göra. Det handlar liksom om ett mindset.
Det sitter i hjärnan.
Ja, exakt.
Och med de orden så kanske det är dags att avsluta veckans avsnitt av Träningspodden. Februari månads första avsnitt. Och då kanske man också, när man har stängt av sin egen podcast-app, kanske ska passa på att summera januari månad. För man kanske har gjort en jättebra träningsmånad, men man har bara inte tänkt på det. Kan man njuta lite av det?
Väldigt bra, gör det tycker jag. Och så kollar ni på mig ikväll 20.00. Alla andra dagar är 19-21. Nu väntar West. Det här blir kul hörni. Tack för att ni lyssnar.
Puss puss.
Hejdå.
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.